Varmt välkommen till Fantastisk hälsa. Mitt namn är Johan Erklem. Jag är kock och matentreprenör.
Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
Och jag heter Nils Persgård. Jag är performance coach, kostholdsvägledare och idrottsutövare.
Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen och idag ska vi ta oss av, ja, vi kan kalla det en fråga. Det är i alla fall någonting som du har stött på från en del av dina patienter. Som du märker har en tydlig symptom att de har lite GABA. Vi har ju pratat om GABA innan i ett eget avsnitt. Men hur vet man då om, dels vad är symptomen? Och hur vet man att, att hjärnan producerar nog med GABA? Så välkommen Cecilia, det blir spännande.
Tack. Ja, tack Johan. Det här kan vara ganska så bra information om man känner igen sig. Jag har haft som sagt en hel del nu de senaste veckorna som har haft tydliga symptom på låg egenproduktion av GABA. Man får vissa typer av symptom då. Och då tänkte jag ta upp och prata om det idag. Och lite vad man kan tänka på runt symptombilden. Och orsaker till varför man får det så att man liksom kan börja och fundera lite själv vad kan jag göra för att bättra på hjärnans förmåga att producera GABA och få balans i systemet igen. Som vi har pratat om tidigare så är ju GABA en signalsubstans i hjärnan och det är den som har den här lugnande, avslappnande effekten på hjärnan. Så man kan säga att det är ungefär som bromsarna på en bil. Det sakta ner allting. Gör den och stoppar hjärnaktiviteten när vi liksom behöver koppla av den och stänga ner de här som hela tiden talar om för oss att liksom springa iväg och gasa. Och det är det som händer när du är överstimulerad. Då gasar ju hjärnan hela tiden och det är en annan typ och då är det GABA som ska komma in där och skapa en balans och bromsa aktiviteten i hjärnan. Någonting man kanske inte tänker på det är till exempel om du har en störning i sammansättningen av tarmbakterierna så är det faktiskt en av huvudorsakerna till låg GABA-produktion. Så det finns alltså tarmbakterier hjälper det alltså att producera GABA. Och det gör den helt enkelt genom att den omvandlar vissa typer av den omvandlar egentligen glutamin och glutamatsyra till GABA. Så har du då en störning där så kommer du också ligga mycket lägre i GABA-produktion. GABA-receptorerna finns i hela hjärnan. De är utspridda och har olika effekter på olika delar men huvudeffekten är liksom det här att det ska lugna ner nervsystemet. GABA som molekyl, om man tar den som till exempel ett tillskott, så kan den inte påverka eller gå igenom och komma över blod- och hjärnbarriären på alla ställen. Men det finns vissa områden där den här molekylen kan släppa igenom. Och det är därför det är bättre att ta GABA-preparat som smälter i munnen eller som man tuggar på. För då får du en snabb utträde i blodkärlsdelen som är nära transport upp till hjärnan. Så ska man ha någon direkt effekt av GABA så ska man välja den typen av produkter som är munlösliga eller som man då tuggar på. GABA är jätteviktigt för att vi ska kunna producera vårt sömnhormon melatonin. Och så att den är alltså, spelar en huvudroll när du ska omvandla serotonin till någon som heter N-acetylserotonin som sen konverteras till melatonin för att då inducera sömn. Så tar du då låg GABA så kommer du också producera låga nivåer av melatonin. Så det är också någonting att fundera på. Och vad kan du då få för olika typer av symptom om du skulle ha låg GABA-nivå? Det man då de flesta känner igen det är att man har svårt att koppla av. Alltså man har svårt liksom att släppa slappna av. Och musklerna kan faktiskt ofta också vara väldigt spända, tajta. Man blir ofta lätt irriterad och frustrerad, uppjagad. Symptom från hjärnan är att man har det vi brukar kalla för tanketrängsel. Alltså tankarna bara springer iväg med en. Man tänker, om jag gör så, då händer det. Och vad händer om jag gör så här? Och så hela tiden här upprepar, så blir det ett värre och värre och värre scenario. Man kan liksom inte få stopp på den här produktionen av tankar. Och då brukar man då kalla för tanketrängsel. Och det är också ganska vanligt att det är den typen av tankar som håller en vaken på natten. Eller om man vaknar upp tidigt, att hjärnan direkt går igång med den typen av mönster. Det är tydliga tecken på låg GABA-produktion. Något annat som man kanske inte kopplar till låg GABA själv, det är till exempel om man är känslig för ljus, ljud eller kemikalier, alltså till exempel parfymdofter, skarpa dofter. Det kan alltså vara ett tecken på låg produktion av GABA. Mer vanligt, som man kanske känner igen sig själv i, det kan vara att man har ökad oro eller panikkänslor. Det är också ett tecken på GABA, låg GABA-produktion. Man kan känna av att hjärtat slår snabbt. Man kan också känna sig att alltså man inte får tillräckligt med luft. Ibland är kalla händer och fötter ett tecken på låg GABA-produktion. Olika typer av smärttillstånd som sitter i hud och muskler, som folk kanske känner igen som fibromyalgi, kan vara tecken på låg GABA. Irriterad tarm, det man kallar för IBS-problem, kan också vara tecken på låg GABA-produktion. Och det är inte så konstigt om den här kopplingen till tarmbakterierna som då ska hjälpa oss att producera GABA. Och en annan då också känsla som man kan få vid låg GABA-tillgänglighet, det är det här när man liksom känner att allting bara ramlar över en och man har svårt att liksom sortera och känner att allting är bara för mycket. Man klarar liksom inte av att sortera. Det är också ett tecken på en låg GABA-produktion. Så här har vi då ett kluster av ganska många olika typer av symptom. Och vissa av dem kanske man inte har direkt kopplat själv till att det faktiskt skulle kunna handla då om att det är kopplat till låg GABA. Jag tänker mest på det här med känslighet mot ljud, ljus och olika typer av kemikalier. Det kanske inte är det första man tänker på, men det kan alltså vara kopplat till då låga GABA-nivåer. Vad har vi då för faktorer som då kan vara involverade i de här processerna som minskar tillgängligheten eller nivåerna av GABA som då ger den här typen av symptom? Det är många olika saker som kan driva detta. Det vi har pratat om många gånger, det är ju det här när man har varit utsatt för kronisk stress. Då ligger man ju hela tiden med ökade nivåer av kortisol, adrenalin och noradrenalin i både hjärnan och kroppen. Och detta skjuntar då kroppen till att producera mer av en exciterande substans som vi också har pratat om, som då är glutamat. Och när den då stiger så reducerar man GABA-produktionen, så att de här tre ämnena ökar produktionen av glutamat. Och då reduceras produktionen av GABA. Så kronisk stress vet vi är kopplat till många olika typer av sjukdomstillstånd, men också till då en minskad produktion av lugnande signalsubstans i hjärnan, då GABA-produktionen. Och har vi då för mycket glutamat så blir ju hjärncellerna helt enkelt överretade. Så här har vi liksom en fantastisk kaskad av grejer som då kan verkligen trigga igång hjärnan och göra det svårt för oss att koppla av. Problemet här är också att när vi då har den här stressreaktionen över tid, så händer också någonting. Vi får en förändring i hur hjärnan bearbetar de här intrycken och vilka vägar de här hjärncellerna tar när de ska exciteras. Och det ytterligare leder till att vi får brist på GABA-produktion. Så man kan alltså skapa en situation när man har långvarig kronisk stress som är svårt sen att få tillbaka en normal aktivering i hjärnan och ökad GABA-produktion. Så det innebär att här måste man liksom gå in med olika typer av livsstilsinterventioner. Så man måste se till att få bort det som driver ens kroniska stress. Och samtidigt måste man då också ha olika typer av strategier för att försöka få igång GABA-produktionen och vid behov också använda sig av tillskott helt enkelt tills dess att man får en bättre balans på egen hand över tid. Så att hjärnan liksom kan börja producera GABA igen. Så då måste man tänka på att det sker faktiskt också en, det vi brukar på engelska kallas för rewiring, alltså man använder nätverket i hjärnan på ett annat sätt helt enkelt över tid. När man har hamnat i ett sånt här tillstånd så kan man faktiskt ha svårt att tolerera något som man kanske inte tänker på, men det är fasta. Så när du är inne i en sån här, fått en sån här obalans, så kan du ha svårt att tolerera fasta. Så det kan man också tänka på. Det kanske inte är det bästa tillfället om du har de här typen av symptom som jag har beskrivit här, att fasta under den typen av förutsättningar, utan att man då måste se till snarare att försöka komma åt de här andra mekanismerna som man får igång GABA-produktionen igen. Sömnen, kvaliteten på sömnen. Har du inte en kvalitativ sömn så blir det ju också en kronisk stressor och du ökar de här stresshormonsproduktionerna. Och då är vi också inne i det här då att du producerar mindre nivåer av GABA, lägre nivåer av GABA. Och med det är också lägre nivåer av melatonin. Så det blir liksom en ond cirkel. Så sömnen är någonting också då man måste försöka återställa. Ibland får man då ta hjälp. Ibland räcker det om man tar hjälp av olika typer av örter. Lite melatonin och GABA. Men ibland behöver man kanske ta till lite läkemedel om det har pågått under längre tid. För de här andra är lite snällare och det kanske inte räcker. Bara så att man är medveten om det. Det är jätteviktigt att återställa en adekvat sömn och sömnmönster. Så det är jätteviktigt för att man ska börja producera tillräckligt med GABA igen. En annan orsak till lägre GABA-produktion, det är när man har dålig blodsockerstabilitet. Så att har du en kost där du hela tiden där insulinet sticker och du får hypoglykemi och så får du mycket socker igen och så håller du på. Så du har en kost som hela tiden leder till egentligen att kroppen får svårt att hantera, du får blodsockersvängningar helt enkelt. Så att du äter snabba kolhydrater, processad mat som hela tiden får insulinet att åka bergdalbana och då också blodsockret att svänga väldigt. Det gör också att du producerar betydligt mindre GABA. Och det kan då naturligtvis också trigga igång till exempel oxidativ stress, att du får fel typ av tarmflora. Du får olika typer av toxiner och kronisk inflammation som i sin tur ytterligare påverkar GABA-produktionen. Så det är viktigt att när man kommer in i en sån här period att man tänker på hur ens kost ser ut och försöker lägga sig så näringstätt som möjligt och så stabilt som möjligt i blodsockret. Så att välja mat smart är jätteviktigt. Så att man hjälper kroppen att komma ur blodsockersvängningar och insulinresistens. Och det kan också, kommer man in sån tillstånd så kan det också skada och öppna blod-hjärnbarriären så att du släpper in ännu mer toxiner och ännu mer cytokiner in i hjärnan som då orsakar mer oxidativ skada. Så kosten här är jätteviktig för att återställa en normal aktivitet i hjärnan. Vi har pratat lite redan om mikrobiomet, alltså att du har rätt typ av tarmbakterier som ska hjälpa dig att bilda och skapa GABA. Så att allting egentligen som leder till exempel läckande tarm, om du äter födoämnen som du egentligen inte tolererar, om du har vissa typer av bakterier som underhåller läckage över tarmepitelet, om du har för låg saltsyraproduktion, så alla de sakerna då kan då leda till minskad GABA-produktion. Vissa läkemedel sänker GABA-produktionen. Och där har man till exempel läkemedel som man använder vid epilepsi kan faktiskt påverka GABA-produktionen. Kan det göra. olika typer av autoimmuna problem, alltså när du bildar antikroppar av olika saker, kan påverka kroppens förmåga att omvandla glutamin till GABA. B6-brist kan vara ett bekymmer för kroppen, och då producerar man också per automatik mindre GABA. Så det är också en viktig B-vitamin att hålla koll på. Så tänk hela tiden på att reducera inflammation, och har du autoimmuna sjukdomar, se till att backa upp immunförsvaret så mycket som möjligt och minska då risken för till exempel störd tarmflora. Se till att kunna bryta ner födoämnen, att ha tillräckligt med saltsyra. Och kanske putta på med lite bra tarmflora så att du hela tiden har någonting som hjälper dig att putta det här systemet i rätt riktning. Om du har zinkbrist så får du också problem med att bilda GABA. Då bildar du faktiskt mer glutamat än vad du gör GABA. Så zinkbrist är också någonting som kan påverka GABA-produktionen. Så det är ett mineral man ska ha koll på. Så om vi tittar på mineralerna så är det är zink, det är vitaminerna, är det B6. En annan mineral är magnesium. Och sen har vi ämnen som då taurin och glutamin som måste finnas där. För att vi ska bilda GABA.
Då ska man mäta det då? För att förstå ja, att man...
det kan man göra. Och det kan man göra med något som heter organic acids test. Organiska syror kan man faktiskt mäta detta. Så tänker vi matmässigt så måste vi måste ha proteiner. Vi måste ha tillräckligt med saltsyra. Från proteiner får vi glutamin och sen ska den då omvandlas med hjälp av rätt tarmbakterier till att få då GABA. Och för att vi ska bilda då de här delarna så behöver vi zink, vi behöver framförallt B6 men också B1 och B3. För att vi ska hålla uppe produktionen och även en aminosyra som heter taurin. Så att alla de här kan på olika sätt störa produktionen av GABA. Som sagt, hur testar vi då för det här? Jo, det gör vi med det här organic acids-testet. Men många gånger så kommer man ganska långt med de här symptomen som jag pratat om. Så att fundera lite på och se hur det ser ut. Och som sagt, med hur vi lever idag, där ofta många har väldigt stressad livssituation, sömnstörningar, kanske inte kan hålla kosten helt 100 hela tiden om man hemfaller till att äta snabba kolhydrater för att liksom få lite snabb energi. Allt det här bidrar till att den signalämnet som är mest utsatt är faktiskt GABA-produktionen. Den kan då i sin tur då till exempel påverka sömnkvaliteten. Så det är en jätteviktig molekyl och som man kanske inte ger tillräckligt mycket plats när man diskuterar olika typer av mentalt mående. Som faktiskt är kopplade direkt till att du har en lägre produktion beroende på de här faktorerna som jag har tagit upp här. Så fundera lite på det här och se hur det ser ut och ta hjälp då av de här olika sakerna som jag har pratat om här. Så kan man faktiskt komma ganska långt med detta. Och har man då haft det som sagt kroniskt över lång tid så måste man också ha lite tålamod för att hjärnan måste då också träna om de här olika nervbanorna som är då upprättade och mer använda. Det tar tag innan den omställningen sker så man får ha ett lite längre tidsperspektiv då om man har haft det under längre tid. Yeah. Men många av oss kan ju känna igen oss i de här symptomen, mer eller mindre. Alltså man har ju alla har ju varit här någon gång och haft de här problemen. Och vissa har då svårt att ta sig ur det och då kan man liksom fundera på det vi har pratat om här idag. För det kan faktiskt hjälpa väldigt mycket, kan det.
För de där testerna, då ska man, om jag misstänker det till någon som dig, eller får du inte gjort i vanlig sjukvård eller någon annanstans? Eller?
Ja, och det finns säkert vissa näringsterapeuter som också gör det, som man kan vända sig till.
Ja.
Och titta på det, och då som sagt bedöma liksom, hur ser tarmfloran ut? Har jag en störning i de här mikroorganismerna som ska finnas där? Producerar jag tillräckligt mycket saltsyra? Vad har jag för näringsupptag? Har jag tillräckligt av de här viktiga B-vitaminerna och mineralerna för att kunna producera GABA. Så att ett organic acid test ger faktiskt väldigt, väldigt bra information just för att komma åt GABA-produktionen. Där får man mycket, mycket hjälp eftersom allt det här som jag pratat om nu påverkar hur väl och hur mycket GABA du producerar.
Ja. Så bra. Ja, men som sagt, det var mycket tips där, så saker man kan göra utan att testa. Det är väldigt nyttigt.
Ja, och det är lätt att man hamnar i den här situationen med låg GABA-produktion. Det är jättevanligt. Mm. Men kanske inte att man känner igen symptomen fullt ut alla gånger. Och just det att man kan få så många olika symptom som faktiskt kan vara kopplat till en och samma substans.
Ja.
Och det vanliga här när man får den här typen av bekymmer, det är också att man sätts in på antidepressiva. Och de hjälper ju serotonin till största delen. Mm. Och inte så mycket GABA.
Precis.
Så då kommer man egentligen inte åt problematiken långsiktigt heller, utan gör du då inte någonting åt de här livsstilsfaktorerna och hjälper till att producera GABA, så kommer du liksom aldrig tillbaka i en balans igen.
Ja, men det är väl bra tips.
Så värt att tänka på.
Ja, men säkert som du sa, säkert många som kan känna sig igen i det här, så att jag tror att detta är väldigt nyttig information för väldigt många.
Mm. Jag hoppas det kan hjälpa lite på traven om man liksom känner igen sig i de här symptomen och ge lite guidning i hur man kan börja hantera det.
Ja, ja men perfekt. Ja, men, känner vi oss nöjda för idag då, eller?
Mm, jag tror det.
Väldigt, väldigt bra. Ja, men då tackar vi för idag, Cecilia.
Tack, Johan.
Tack, och så är vi tillbaka nästa vecka med något nytt. Och det får du veta med om lite vad det är nästa vecka. Så tack och hej.
Tack och hej.
Tack för att du satt av tid att lyssna vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av, kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår Instagram-konto är lättast, direktmeddelande där. Fantastisk Halsa är ett ord. Eller så kan du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhälsa.com. Tack!